Nej, vilken överraskning.
Och sen tänkte jag, eftersom du är en så bra programledare, skulle du kunna göra min avannons?
Med nöje! Vi kan nu se fram emot en sommar med 58 berättelser på lika många dagar. Klockan 13.00 i P1 och som podd i Sveriges Radio-appen. Med start med mig på midsommardagen.
Snart kör vi!
Hej då från programledarna Bibi Röde och Petra Mede. Producent Carl Kadhammar, foto Tony Öjen, redigering Fabian Cooper och ljudtekniker Jakob Lallér. Det här programmet sänds igen på midsommarafton klockan 18.15. Mer info om årets värdar finns på sverigesradio.se där man även kan titta på denna presentation som film.
Och det berättade Bibi Rödö. Nu är klockan 8.
Först ekot om att konkursade batteritillverkaren Northvolt åkt på flera tunga bakslag. Både en tilltänkt köpare till utvecklingscentret i Västerås och en annan intressent till fabriken i Skellefteå har hoppat av. Konkursförvaltaren Mikael Kubo säger till Ekot att få sålt det som en batterifabrik med verksamhet är väsentligt mycket mer utmanande nu. Samtidigt finns det nu nya intressenter till både anläggningen i Västerås och i Skellefteå, men det är en stor tidspress och det gör det svårare att få till en affär. Regeringen har gett grönt ljus för vad som beskrivs som en strategisk viktig grafitgruva i Nuunasvaara i Kiruna kommun, enligt ett pressmeddelande. Beslutet innebär att bolaget Talga AB nu har fått tillstånd att bryta grafit i området. För första gången har ett JAS Gripen-plan flugit med hjälp av artificiell intelligens, AI. I samband med testflygningarna lämnade piloten över kontrollen av flygplanet till AI:n som sedan styrde planet och gav piloten instruktioner att avfyra mot en motståndare. Johan Segertoft, chef för affärsenheten Gripen på Saab, berättar hur det gick.
Ibland vann faktiskt AI:n och ibland vinner piloten. Problemet för piloterna dock är ju att AI:n kan vi träna otroligt snabbt så att man får vara lite ödmjuk. Troligtvis så kommer våra piloter få det kämpigt att hänga med i framtiden.
Saab har tränat den artificiella intelligensen på luftstrid mot en motståndare på långt håll, alltså bortom vad piloten kan se med blotta ögat. Att få tekniken att fungera i ett stridsflygplan kan ta år, men det Saab menar är unikt här är att det gått på bara några månader. Samtidigt som AI blir ett allt vanligare inslag i våra liv så saknas inte varningar för farorna med tekniken. Och att låta AI spaka ett stridsflygplan är inte utan risk.
Det finns absolut risker med det. Därför så tar vi vårt systemsäkerhetsarbete på allra största allvar.
Säger Johan Segertoft på Saab. Reporter här Mikael Eriksson. Den amerikanske låtskrivaren och sångaren Brian Wilson, förgrundsfigur i bandet The Beach Boys, är död, meddelar hans familj. Gotta keep those loving good vibrations a happening with her. Gotta keep those loving good vibrations. Brian Wilson var med och grundade gruppen 1961. Han blev 82 år. Och där slutar Ekots nyheter klockan 8 i studion Gunilla Hansen-Bering.
P1, Sveriges Radio.
Jag ville stå på en barrikad och skrika med kärlek till alla människor. Men...
Nu får du en mikrofon.
Ja, det får jag. Och det är otroligt fint.
Men du ska också få en krans som bara är din. För att du nu ska bli sommarvärd.
Jo, jag tackar ja.
Ja, så där lät det förra timmen då Bibi Rödö presenterade årets sommarvärdar. Eva Röse hör vi 13 juli. Och hela listan finns på vår hemsida sverigesradio.se. Och sen är det premiär på midsommardagen klockan 1 med Petra Mede.
Vi kan nu se fram emot en sommar med 58 berättelser på lika många dagar. klockan 13.00 i P1 och som podd i Sveriges Radio-appen. Med start med mig på midsommardagen.
Fyra minuter över åtta är klockan och vi fortsätter onsdagskvällen här i P1 med veckans gräns. Sveriges Radio.
De senaste 20 åren har det lagts mycket kraft på att bekämpa islamistisk terror. Men ett annat islamistiskt hot har fått växa mer ostört.
Det är politisk islam, den är icke-våldsbejakande, den är långsam.
Vi pratar om muslimska brödraskapet. De pekas ut både i Sverige och utomlands som ett hot mot vårt demokratiska statsskick.
Konsekvensen av att de lyckas överföra den här ideologin, det är ju att de här svenska muslimerna inte ser demokrati som en överideologi, utan sharia.
Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Idag om hur det muslimska brödraskapet infiltrerar Sverige. Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Kalle Glas.
Jag är mycket glad och stolt och borde svenskarna också vara glada. De har fått sin första moské i Stockholm.
Södermalm i Stockholm en junidag för nästan exakt 25 år sedan. Tusentals muslimer firar den nya moskén, ett stenkast från Medborgarplatsen. Utrikesminister Anna Lindh är med på invigningen.
Jag vill börja med att för egen del och på mina kollegors utrikesminister Anna Lindh och statsrådet Ulrika Messings vägnar tacka för inbjudan.
Sveriges Radio sände direkt och en av dem som svarar på flest frågor den här dagen är en vältalig man från organisationen Sveriges unga muslimer.
Vad säger ni om de som är oroliga för att nu kommer de här vilsna ungdomarna i förorten att bli fundamentalistiska muslimer allihopa och skilja sig ännu mer ifrån det svenska samhället?
Ja, det är snarare tvärtom faktiskt. Nu har de ett ställe att komma till, ett ställe att hitta sina rötter och därmed bli lugna, stabila, kunskapstörstande människor som har något att bidra till. Jag tror tvärtom. En moské är ett integrationsprojekt och någonting som motverkar gettofieringen av olika invandrargrupper och muslimer, faktiskt.
Den här killen heter Pierre Durani och han skulle nog inte ha intervjuats om det varit känt vilken hemlighet han bär på. Men den här dagen får han prata fritt om den nya moskéns betydelse i Sverige.
En normaliseringsprocess pågår. Muslimerna känner sig hemma i Sverige och en svensk islam, en blågul islam, växer sakteliga fram.
Det är framförallt oljepengar från Mellanöstern som finansierar moskén. Den ägs och drivs av det islamiska förbundet i Sverige som ingår i muslimernas europeiska råd, CME. Och just CME anser många forskare och experter och även underrättelsetjänster är det muslimska brödraskapets paraplyorganisation i Europa.
Men det talas inte mycket om den här sommardagen för 25 år sedan. Och ännu mindre om vad det muslimska brödraskapet har för agenda i Sverige.
Det är då världens äldsta och största islamistiska organisation och ideologiska rörelse som etablerades 1928 i Egypten av en skollärare vid namn Hassan al-Banna.
I Egypten så firade miljontals människor runt om i landet Mohamed Morsis seger i presidentvalet igår.
Det muslimska brödraskapet, de nådde väl kanske sin höjdpunkt där sommaren 2012, får man väl ändå säga. När de vann presidentvalet i sitt hemland.
Ja, det minns man ju.
Segerrusiga människor välde in mot torget där varenda kvadratdecimeter i princip var fylld.
Men den här glädjen, den varade ju inte så länge. Bara ett år senare så avsattes presidenten och muslimska brödraskapet kastades ut ur landet. Och den nya basen är istället Qatar. Men organisationens ideologi och syn på islam, den har inte ändrats. Aje Karlbom är biträdande professor vid Malmö universitet och han har inriktat sig på politisk antropologi med fokus på islamism och just muslimska brödraskapet.
Det är ju då en ganska fundamentalistisk tolkning med vissa pragmatiska inslag. I grunden så har de ju en idé om att islamisera hela världen, så att säga. Det är målet som hägrar någonstans långt fram i horisonten.
Och de är väldigt tålmodiga i brödraskapet. Man jobbar med att få muslim efter muslim att följa det rätta sättet att leva på enligt deras modell.
Ju fler muslimer som börjar följa den här strikta versionen av islam, desto fler familjer, desto fler kvarter, desto fler kanske städer, stadsdelar, kommuner, och till slut då så ska det här nå upp till staten. Så det är en nerifrån upp strategi kan man säga.
En skillnad som gärna brödraskapet vill framställa jämfört med andra islamistiska grupper, det är att de är mer moderata.
Mm. Ja, men det finns liksom inget våldsbejakande åsiktsbagage här, så som jihadism och sånt.
Nej. Och det kan ju låta lite smart då att tona ner det där om man vill locka så många som möjligt. Men det betyder inte att brödraskapets åsikter passar in i den svenska och västerländska demokratin.
Nej.
Men man ska ju inte förledas att tro att det här är en liberal form av islam, för det är det ju inte, va?
Och även fast det muslimska brödraskapet inte är en våldsam organisation, så har den i Mellanöstern varit en inkörsport till terrorgrupper som Al-Qaida och IS.
MB historiskt har ju då i Mellanöstern framförallt fungerat som en inkubator för radikalisering. Alltså det är ju många som har börjat sin bana i brödraskapet och sen tyckte att det händer inte så mycket. De vill gå för långsamt fram, och så har man gått över till en mer radikal grupp då.
Bonjour à tous. Un document explosif entre les mains du ministre de l'Intérieur ce matin. 73 pages compilées par les services de renseignement.
Nyligen läckte en statlig fransk rapport om det muslimska brödraskapet till medier. Och det beskrivs som ett explosivt dokument. Och det är då en kartläggning av bland annat fransk underrättelsetjänst om hur brödraskapet infiltrerar det franska samhället.
Nu är ju också irritationen i stora delar av befolkningen väldigt stark emot det som man upplever är negativa konsekvenser av muslimska brödraskapet. Och det är väl en anledning till att det blev stor uppmärksamhet.
Rapporten visar att brödraskapets nätverk har kontroll över nästan 140 moskéer i Frankrike, och att var tionde moské som öppnats sedan 2010 står nära organisationen. Det är visserligen ingen jätteförändring jämfört med tidigare rapporter som släppts, men det har gett liksom bränsle åt den redan överhettade debatten som finns i Frankrike. Thomas Lindbom är Frankrike-kännare och författare.
Det gjordes en undersökning för en månad sedan genom CSA, en av de franska undersökningsföretagen. Och det visade sig att 88% av det franska folket eller franska väljarna vill förbjuda muslimska brödraskapet. Det är ju en otroligt hög siffra.
Men trots då det här starka motståndet mot det muslimska brödraskapet bland fransmännen, så är det inte så lätt att stoppa dem. Framförallt inte i storstäderna där polis och andra myndighetspersoner inte har tillträde till vissa förorter. Och där kan ju då muslimska brödraskapet utan någon större konkurrens nå ut till barn och unga.
En form av indoktrinering kan man väl kalla det av barn och unga. Och det sker väl då mycket dels i förskolor och annat som man då styr, men också i idrottsföreningar och andra verksamheter som finns i de här områdena där barnen bor, så att säga.
Thomas har själv träffat representanter för franska islamistiska organisationer som får sina pengar från det muslimska brödraskapet. Och de tycker ju själva att de gör stor nytta ute i de här utanförskapsområdena för ja, men både barn och vuxna och ja, alla som behöver stöd.
Men problemen uppstår ju när man börjar ställa sig frågor om det inte finns en underliggande alternativ agenda för det muslimska brödraskapet.
Mot den bakgrunden så har jag idag fattat beslut om att sänka terrorhotnivån från en 4 till en 3 på den 5-gradiga skalan.
Den här nyheten, den damp ju ner bara för någon vecka sedan, så det kan ju då kännas som det här avsnittet vi gör idag, att det är lite ja, feltajmat helt enkelt.
Ja, men det är ju för att man ofta då förknippar islamism med terror och våld. Och det här hotet som vi pratar om i det här avsnittet, det är något helt annat än den där våldsbejakande islamistiska terrorn som varit på tapeten ända sedan 11 september 2001.
Det är politisk islam, den är icke-våldsbejakande, den är långsam.
I motsats då till den här våldsbejakande islamismen så försöker den här typen av politisk islamism att infiltrera samhället för att uppnå sina mål.
Alltså islam ska styra allt ifrån vad som sker om vi liksom i sovrummet mellan två personer ända upp till vad staten bestämmer i lagstiftning och så vidare.
Aje Karlbom, islamistforskare.
Konsekvensen av att de lyckas överföra den här ideologin till väldigt många svenska muslimer, det är ju att de här svenska muslimerna inte ser demokrati som en överideologi, utan sharia, alltså en helt annan ideologi.
Och metoderna man använder är oftast helt legitima i ett öppet samhälle som Sverige är.
Det vill säga man bildar föreningar, man bildar skolor, man använder demokratins verktyg för islamistiska syften.
Magnus Ranstorp är terrorforskare vid Försvarshögskolan och har länge intresserat sig för det muslimska brödraskapet.
Det som också är utmärkande är att man skapar organisatoriska strukturer. Det vill säga man skapar en gatekeeper-funktion mellan myndigheter och hela den muslimska communityn. Men det påverkar ju då möjligheten, om det är en liten klick individer som positionerar sig som en gatekeeper, så styr man då organisationer inom civilsamhället och så vidare och dominerar genom att man gör sig som språkrör för hela gruppen.
Och de som då styrs av det muslimska brödraskapet, de blir som mer rättslösa medborgare än övriga i samhället. Och det här märks kanske allra tydligast när det kommer till kvinnors rättigheter.
Du ska aldrig tänka att du ska gå till polisen.
Det här är från maj 2012. Två kvinnliga reportrar på Uppdrag granskning på SVT ger sig ut med dold kamera till Sveriges 10 största moskéer. Och de försöker få svar på vad de tycker om månggifte och hustrumisshandel.
Det kan man tänka sig att det är fint på ett svar.
När en av kvinnorna berättar att hennes man tagit sig en andra hustru, säger nästan alla de muslimska rådgivarna att det är mannens rätt att göra så.
9 av 10 säger att en man får ha flera fruar. Och på Stockholms moské så sätter en imam gränsen vid 4.
Generöst ändå.
Det är tillåtet att ha till och med 4 fruar.
Det här, det går ju helt på tvärs med det svenska demokratiska rättssamhället och rättsstaten som vi har. Och även om det känns väldigt långsökt här då att islamister ska kunna ta över Sverige på något sätt, om vi ser till nationen, så är det ändå, ja men det är ju illa nog för de som påverkas i sitt liv idag.
Mm. De vill ju att samhället ska styras i enlighet med islamisk lag. Och dels så anser man ju att sharia ska vara rättsgrunden. Och då kan man skapa parallella rättssystem. Vi har liksom en sekulär lagstiftning, så har vi parallella lagstiftningar. Man gör inte den här åtskillnaden som vi har i sekulära samhället mellan religion och politik. Och därför vill man integrera islam i det offentliga styret. Islamister förespråkar ibland också könssegregering, kontroll av kvinnors klädsel eller sexualitet. Man vill också begränsa yttrandefriheten, som exempelvis att kränka islam.
En sak som slår en när man pratar om det här ämnet, det är ju att det är svårt att få grepp om hur stort det här hotet är i Sverige.
Mm, islamism är ju som att försöka, vad ska jag säga, spika upp en pudding på en vägg.
Ja, det saknas ju en smoking gun.
Mm, ja, för vi säger ju ofta saker som, det finns kopplingar.
Mm, lite vagt sådär. Så vad vet vi egentligen om det muslimska brödraskapets utbredning i Sverige?
Alltså, det första man bör känna till då, det är ju att man kan inte ansöka om medlemskap. Utan vad som gäller är att MB utser personer som de vill dra in i verksamheten. Så MB har någon form av rekryterare som ständigt håller koll på tänkbara liksom, medlemmar.
Muslimska brödraskapet, de har alltså ingen egen lokal eller en registrerad förening i Sverige, utan man försöker på olika sätt rekrytera personer inom redan befintliga verksamheter. Aje Karlbom, han har varit med i två utredningar om muslimska brödraskapet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Om jag skulle bli rekryterad så skulle jag få gå in i en liten studiecirkel till att börja med. Och sen, den som håller i den här studiecirkelverksamheten kan sen liksom rekommendera till steg två. Och sen går man vidare allt eftersom man visar att man är gudstroende, att man verkar vara lojal och så vidare.
En plats med stort inflytande som många menar styrs av muslimska brödraskapet hittar vi i Stockholm.
Jag blev invigd i muslimska brödraskapet vintern 94. Men efter två år så insåg jag att det här inte var my cup of tea. Eller insåg att jag behövde gå vidare och utträdde inte. Det finns ingen liksom, så här, utan bara identifiera mig inte längre som en av dem helt enkelt. Men fortsatte vara aktiv i Sveriges unga muslimer under många år till. Så att jag hade fortfarande en väldigt stor kontaktyta med hela den organisationssfären som var under inflytande av det svenska brödraskapet.
Det här är Pierre Durani som pratar ut i podden Sista måltiden. Och det var ju han som pratade där för 25 år sedan utanför Stockholms moské som en muslimsk företrädare när moskén invigdes. Men det få visste då, det var att han några år tidigare hade rekryterats av muslimska brödraskapet under en resa i Frankrike. Och nu så är Durani inte en ung man längre. Han har hunnit fylla 50 år och är inte längre med i brödraskapet ju.
Nej, han är inte ens troende muslim längre.
Nej, men Stockholms moské, den pekas återkommande ut för att ha nära kopplingar till brödraskapet.
Alltså Islamiska förbundet i Sverige, som ju har sitt huvudkontor i Stockholms moskén vid Medborgarplatsen, det är, ska vi säga, brödraskapets svenska paraplyorganisation.
Mahmoud Shalfi, som är imam och chef för Stockholms moské, skriver ett mejl till oss att det finns inte något samröre med muslimska brödraskapet. Och han lyfter upp att moskén samarbetat med säkerhetspolisen under koranbränningarna och LVU-kampanjen just för att lugna ner situationen.
Och han skriver också att de som försöker koppla Stockholms moské till brödraskapet, de sysslar med konspirationsteorier.
Och angående då moskéns kvinnosyn som avslöjades i Uppdrag granskning så skriver han citat: "Vi vill tydligt poängtera att Stockholms moské som institution ska bedömas utifrån vår officiella policy, våra aktiviteter och våra offentliga uttalanden och inte utifrån enskilda händelser som skett för över ett decennium sedan och som redan är hanterat internt."
Jag hittade en intervju, söndagsintervjun i Sveriges Radio från 2023. Och där är Shalfi ändå öppen med att han gillar det muslimska brödraskapets tolkning av islam.
Jag tycker personligen att brödraskapet är den mest balanserade, den medelväg skolan. Det betyder att vi är inte extrema. Jag är stolt över att inspirera av den här skolan. Men jag har aldrig haft någon kontakt med Broderskap som organisation.
Men det finns fler organisationer i Sverige med koppling till Muslimska brödraskapet, enligt forskare. Studieförbundet Ibn Rushd, som redan fått sina statsbidrag indragna av staten.
Mm, det är ju ett av dem. Ett annat är Islamic Relief, som beskrivs som det Muslimska brödraskapets biståndsorganisation och kassako, vilket de själva tillbakavisar.
Mm, så är det. Och brödraskapet, de har sina tentakler ute och kontrollerar andra organisationer. Men det lite intressanta är att de inte behöver så mycket folk för att göra det.
Jag skulle säga att de som styr i det här klustret i samhället är mellan 25-30 personer i Sverige.
Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan.
Det handlar om ledarskiktet som organiserar andra. Och då blir det ganska mycket.
Jag kommer nu ta initiativ till att vi i Sverige genomför en motsvarande fransk rapport här i Sverige för att komma till botten med de här problemen, för att få göra upp den här ängsligheten som har funnits i Sverige kring den här typen av frågor, och för att vi på det sättet ska kunna pressa tillbaka de här krafterna.
Till att börja med så har integrationsminister Mats Persson samlat en expertgrupp för att börja titta på den här frågan ur ett svenskt perspektiv. Och där finns det redan tankar om vad som behöver göras. Att få bort alla bidrag som ges till organisationer som samarbetar med det Muslimska brödraskapet. Det kan vara en stor sak.
Det är många bäckar, så att säga, att täppa till där. Det är ju även kommunala kulturbidrag, i viss mån även regionala bidrag och sådär. Så att det finns många sätt för den här rörelsen att skaffa sig skatteinkomster helt enkelt. Och det tror jag man måste täppa till.
Regeringen tittar nu också på om det går att stoppa utländsk finansiering av trosamfund med koppling till islamism eller andra antidemokratiska intressen. Pengar kan ju verkligen styra en verksamhet.
För det påverkar till syvende och sist inriktningen, den ideologiska inriktningen.
Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan.
Det handlar inte bara om religiösa moskéer. Det kan ju handla om den ryska ortodoxa kyrkan och dess inverkan, och att de har kopplingar till främmande makt. Så att vi behöver få en bättre översikt över hur ser det ut? Hur finansieras det?
Alltså det kan ju låta här som att det finns en hel del lågt hängande frukter för att få bukt med islamismen här i Sverige. Mm. Men på samma sätt som att det är svårt att göra någonting åt till exempel koranbränningarna, så är det lika svårt att tysta islamister, i alla fall så länge de inte gör något olagligt.
Mm. Så det här lite luddiga hotet mot vår demokrati som islamismen kan tyckas vara, det har till exempel säkerhetspolisen svårt att hantera.
Just det.
De är framförallt fokuserade på den våldsbejakande delen, liksom det yttersta hotet. Så det här ligger liksom i gråzonen mellan andra myndigheters ansvar och säkerhetspolisens ansvar. Vilket gör att det blir också svårgreppbart.
Här ställs ju olika värden emot varandra, och frågan är ju vad som väger tyngst i det svenska samhället.
Jag menar, mycket av verksamheten som bedrivs är ju inte olagligt. Det är mycket som ska vara lagligt, och särskilt också religionsfriheten och möjligheten till att utöva detta.
Det är ju oerhört komplext det här, Kalle.
Mm. Alltså bara göra det här avsnittet, det har ju varit lite som att springa på ett livsfarligt minfält.
Ja, Magnus Ranstorp som diskuterat de här frågorna i många år, han tycker att politiker både på vänster- och högerkanten bär skulden till att det är svårt att prata om det här i Sverige.
Vad jag menar är att det är viktigt att kunna liksom diskutera religionen och religionens inverkan på samhället. Rikta kritik mot religion, etc. Men vi har väldigt svårt att göra det i Sverige, eftersom vi är i huvudsak ett sekulärt samhälle och har lite förståelse för hur det här verkar.
Och för att kunna diskutera de här frågorna på rätt sätt så krävs det också kunskap och att zooma ut lite och se helheten. För en stor del av lösningen på problemen med islamism, de finns såklart också i att få många muslimer bättre integrerade i det svenska samhället.
Det handlar också i samma mån att motverka hat mot muslimer och främlingsfientlighet. Och sen också kunna särskilja mellan islam som trosutövning, islamism som ideologi och jihadism eller ja, våldsbejakande radikal islamism.
Du har lyssnat på Gränsen, podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Det här avsnittet släpper vi den 10 juni 2025. Tekniker var Mats Jonsson och jag heter Kalle Glas.
Och jag heter Claes Aronsson.
I Vetenskapsradion om några minuter ska vi åka tåg för att tåget är en sån bra plats att arbeta på. Det tycker Bertil Bengtsson som är 98 år, juridikprofessor och före detta HD-domare. Han jobbar fortfarande och har ett arbetsrum som står och väntar på justitiedepartementet. Men helst jobbar han på tåget. Häng med på en tur i Vetenskapsradion alldeles strax.
Hej! Jag heter Margot Axelsson och den här säsongen är det jag som svarar på dina frågor i Allvarligt talat.
Var tror du att man tar vägen när man dör? Tror du att min mormor vet om att jag finns? Det var min fråga.
Skriv till Allvarligt talat, @sverigesradio.se. Allvarligt talat i ett ord alltså. Så hörs vi.
Och nu på söndag eftermiddag klockan 5 är det André Walden som svarar på lyssnarnas frågor i Allvarligt talat. Nu dags för Vetenskapsradion, en repris från 27 mars.
Då ser vi att det inte är några som är inställda, så vitt jag kan se. Och då kan åka norr och söderut och fråga om hur är vädret?
På Uppsala centralstation står Bertil Bengtsson i blå basker med ryggsäck på ryggen och gåstavar i händerna och tittar upp mot avgångstavlan. Han är 98 år och är nestor inom svensk juridik, fortfarande verksam. Han är professor i Luleå och har uppdrag för justitiedepartementet där han har en arbetsplats. Men han sitter helst på tåg och jobbar.
Man har lugn och ro där och det är roligare än att sitta hemma. Och man tar med sig de rätta papperna. Idealet är ju att sitta där så sjukt tur.
Bertil Bengtsson har årskort i första klass och kan hoppa på vilket tåg som helst. Häromdagen var han med på en dragning för justitieministern om digital kommunikation i försäkringsfrågor. En resa till Stockholm alltså, som så många gånger förr. Så nu vill han se något annat.
Då tror jag nog att vi åker till Gävle ändå. Det är lite roligare.
Okej, då åker vi till Gävle.
Vetenskapsradion hänger med på en tur med Sveriges meste jurist och kanske meste tågresenär. Jag heter Camilla Widebeck.
Oj, det var ganska mycket folk.
Jag ska sätta så här vagnet till en försvang och gå i den här riktningen. Vi ska väl hitta en plats två bevidnande.
Bertil Bengtsson har varit professor i juridik i Stockholm och Uppsala. Arbetat med lagstiftning och utredningar. Skrivit Sveriges första bok i miljörätt och 34 böcker till. Och varit domare i allt från Alingsås tingsrätt till Högsta domstolen.
Här brukar jag sätta mig där det är fullt, men då har du...
Jag kan sitta där, det går ju bra.
Ja, du har sett.
Det här tåget har inga riktiga förstaklassvagnar och det är fullt med folk. Bertil hamnar på en plats vid trappan med ryggen mot fönstret.
Men hur ska det gå nu då? Du hänger ett bord och jobbar vid.
Nej, det har jag inte. Det brukar gå bra ändå.
Pappren om hållbara försäkringar i en blå plastmapp har han i knät. Och här, liksom på många svenska tågsträckor, vet han precis när man bör titta ut och när man kan jobba.
Du kan titta om jag åker förbi Salsta slott och man är intresserad för slott. Sen åker man in i en ganska stor skog och där är det inte mycket att titta på, så då har jag fram arbetet.
Men Bertil, de frågar ju ibland till exempel, hur har vi blivit så gamla? Och det vet ju inte vi. Men jag tror ju väldigt mycket beror på att vi har gått så förskräckligt mycket.
Hemma i lägenheten i Luthagen i Uppsala några dagar tidigare träffar jag Bertil Bengtsson och hans fru Solveig. Hon är lite äldre, fyllde 100 2024 och ställer fram kaffe och kaka på matsalsbordets vita duk.
Bertil går ju, för det är inte många år sedan du gick en 7-8 mil i veckan. Nu är du ju nere bara på, kanske kommer du upp i en mil i veckan nu?
Ja, nej, det är inte
skillnad. Och varit nyfikna. Du har alltid varit reslysten och nyfiken.
Ja, just det. Jo då.
Så det där.
Vi tillhör ju en generation som gick väldigt, väldigt mycket som barn. Det var ingen som skjutsade oss någonstans. Jag var enda barnet och fick följa med mina föräldrar på långa promenader. Och bara jag fick prata så glömde jag att jag hade tid. Så att det stämmer ju så att det, som du säger. Sen var jag orienterare och så gick jag mycket, så att, och det kanske har gjort något, varit nyttigt nog.
Bertil och Solveig har känt varann sedan 40-talet. Hon har jobbat som sekreterare och som lärare, och det trivdes hon bra med. Men sen gick hon i pension på 90-talet.
Och det var så konstigt, för när jag pensioneras nu, hela världen öppnade sig, och jag var så lycklig. Jag hade ju studentbetyg, så jag kom in överallt. Så jag anmälde mig till konstvetenskap. Det öppnade sig verkligen en ny värld. Och sen när Bertil pensionerade sig, så han var inte ett dugg lycklig. Han hade separationsångest.
Nej, men jag trivde så väldigt bra på domstolen, så att alla som pensionerade sig var egentligen olyckliga. En advokat kan trappa ner, men en domare får säga ju, och då var pensionsåldern 67 år. Nu hade den blivit lite högre, men fortfarande så är folk ledsna när de avgår.
Men sen kom ju den här förfrågan från Luleå.
Ja, då blev Bertil Bengtsson professor i Luleå, vilket han fortfarande är på 10%. Men bäst har han trivts i domarrollen.
Det roligaste har ju varit i domstolen, när jag brukar säga det, att jag egentligen aldrig haft en tråkig dag i domstolarna.
Men som professor däremot?
Det är långt tråkigt, för man har inte så mycket kontakter med kompisar. Och sen... Och man blir rätt trött på ett ämne också, och det typiska är att jag tyckte det var roligt att skriva om någonting som inte har blivit så mycket behandlat i litteraturen. Men sen jag håller på med det och skrivit lite grann, och så var jag ganska trött på att ha gått över till ett annat ämne. Så det har blivit en hel del böcker, men inga vidare böcker, ganska ytliga. Och jag brukar säga det, att jag har haft lätt att skriva men svårt att tänka. Och du vet, det är ju ett handikapp hos en professor att han har svårt att tänka.
Nog verkar han ha tänkt en del. Sen debutboken Skadestånd vid sport, lek och sällskapsliv kom ut 1962, som följts av 34 till. Ibland har han varit pionjär.
Jag var ju mycket miljöintresserad, och jag skrev den första lilla läroboken i miljörätt, och sen kom det andra som skrev bättre saker. Men jag var mycket engagerad i det, och nu så är ju intresset för biologisk mångfald och sånt, det sjunker. Det gäller det äganderätten framförallt för skogsägare och andra fastighetsägare. Så att inställningen har ändrats alltså på senare år. Och det är nu för att alltså mycket som jag har skrivit, jag har gjort för den gamla, så att säga, jag tillgör den här miljöintresserade generationen som nu inte har mycket att säga till om.
Många svenska jurister känner eller har träffat Bertil Bengtsson, och jag är förvarnad av några om att han själv ogärna lyfter fram sin betydelse. Men jag vill höra när han tycker att han har gjort god nytta under sin långa karriär.
Jag var ju referent, alltså den som skrivit upp någon förslag och så i det största mål som HD någonsin har haft, så kallade skattefjällsmålet som rörde samernas rätt till vissa fjäll i norra Jämtland.
Skattefjällsmålet inleddes i tingsrätt 1966 och var inte avgjort förrän 1981, då i högsta domstolen, där Bertil Bengtsson var ett av justitieråden.
Samerna har med urgamla handlingar försökt att bevisa att skattefjällen är samland, men högsta domstolen slår fast att samerna har bara nyttjande rätt enligt svensk grundlag. Staten bestämmer över marken. Eftersom det här målet har ansetts så principiellt viktigt, så har 6 stycken svenska justitieråd arbetat med målet på heltid i över ett år det senaste året. Och det är unikt i svenskt rättshistoria.
Det gick inte samernas väg, men skrivningar i domslutet om urminnes hävd fick betydelse senare. Som när Girjas sameby stämde staten för att få ensamrätt till jakt och fiske på sitt område och fick rätt i högsta domstolen 2020. Att resonemangen i domen 1981 skulle få betydelse framåt, det var precis vad Bertil Bengtsson den gången hoppades på.
Det var ju väldigt spännande och intressanta frågor, och då tyckte jag just att man verkligen gjorde nytta. Vi gjorde uttalanden om samernas rättigheter och sånt som vi sen hoppades skulle bli till nytta. Ja, de har blivit nu i samerna inte så väldigt populära i regeringen. De tycker de är besvärliga, i varje fall så levde man i tankarna i den jämtländska fjällvärlden och dess historia på ett väldigt spännande sätt.
Men han hade velat komma längre med samerättsfrågorna. Och fram till hösten 2024 såg det lovande ut.
Jag var expert i en stor utredning om lite renmarkskommittén, och vi höll på och jobbade med väldigt stora motsättningar inom utredningen, men vi hade samarbetade med ordförande och sekretariat rätt mycket, och så plötsligt så tog regeringen och sa att de avvecklade utredningen och vi fick aldrig göra färdigt. Och det var väldigt snopet för att det var en väldigt intressant fråga att skriva ny lagstiftning om samerna. Alltså det lustiga med samernas verksamhet, att de har ett helt annat, håller sig inte till våra fastighetsbegrepp, de har ju samebyarna, och det har ingenting att göra med fastighetsindelningen, och det där skulle man egentligen det skulle vara intressant att göra ett försök att föra in samernas fastighetsrätt på något vis i den allmänna fastighetsrätten.
Jag har lyssnat där. Har du fått med en del saker?
Solveig har legat och vilat en stund och lyssnat på oss från ett annat rum. Nu är hon tillbaka och hon har ett papper med sig som hon brer ut framför sig på den vita duken mellan oss.
Det är mångsidighet jag har kommit fram med, alla dina humanistiska intressen och biologiska och allting sånt där. Och nyfikenheten har den kommit fram.
Min snälla lilla vän, har du suttit och förberett den här?
Nej, nej, jag gjorde det nu när jag låg på sängen och sträckte ut mig. Och sen, men jag tycker inte det har kommit fram att du är rolig.
Du är det så att då är jag inte rolig om inte kommer fram.
Om du har fått med när det gäller Bertil.
Nej, men snälla.
Att han är väldigt snäll. Ja. Men inte menlös.
Men,
att han är begåvad, jag vill gå fram. Men folk säger, ja men Bertil är så begåvad. Han är begåvad, men han är väldigt flitig också.
Flitig?
Ja. Du vet det här,
att min pappa fick lära sig vad mycket han brukar säga det när jag inte verkar intresserad, så han kom ihåg att flit övervinner förstånd. Och jag illustrerade det är alltså att som sagt bara, det är lite svårt att tänka om jag har varit flitig.
Jo.
De här två blev ett par redan under kriget i skolan hemma i Göteborg. Men sen kom de ifrån varann några år när Bertil flyttade till Uppsala för att plugga. Här hann han ta en fil. kand. I litteraturvetenskap 1946 innan han tog chansen att byta spår.
De var så förfärligt djupsinniga, mina vänner på de här seminarierna, och så att jag tyckte det var rätt jobbigt. Då hade jag mina juristvänner, de avgjort inte djupsinniga, tänkte jag att det är nog bättre för att gå över till det. Och då ångrar jag egentligen inte, för att alltså läsa juridik är tråkigt, men jobbet är betydligt roligare än man kan få om man läser humaniora.
Så det blev juridik, och halvvägs framme till en jurkand var Bertil på besök i Göteborg och på konserthuset. Där stötte han på Solveig igen. Det var 1948. Sen blev det äktenskap, 3 barn, umgängesliv, botaniska resor, fågelskådning vid sidan av juristkarriären då. Och när Solveig undrar om jag fått med allt, så är svaret med nödvändighet nej. Att Bertil Bengtsson besökt alla Sveriges kommuner till exempel. Eller att han lärde sig läsa finska. Ska vi ta det i alla fall? Hur kom det sig?
Ja, det var när vi var gick i Finland och jag vet inte, jag gick i Tammerfors och gick och tittade och tänkte, de här, det ser ju precis som mina kompisar, och det är ju hemskt att man inte kan prata med dem. Och då så började jag och skaffa läroböcker finska, och ett tag så gick jag på universitetet här och tog en del poäng i finska, men jag lärde mig aldrig prata riktigt, för att då skulle jag få en sommarkurs i Jyväskylä, och jag kunde inte släppa med Solveig till Jyväskylä. Så att jag lyckades aldrig ta mer än 34 poäng i finska. Men det luriga är att man måste ju hålla kontakt med det. Så att på 90-talet så kunde jag läsa romaner och allt möjligt. Jag läste flera doktorsavhandlingar på finska. Men nu skulle det vara besvärligare, för jag läser det mer sällan nu. Men det är ett väldigt roligt språk, och inte minst lyriken var ju väldigt, det var som en upplevelse att träffa helt nya dikter som man aldrig trodde man skulle få läsa, men trots allt begrepp, för det var mycket trevligt. Så att det var väldigt roligt. Jag kan ju se en glimt av havet.
På tåget mot Gävle har Bertil guidat mig till när jag ska titta ut för att inte missa Dalälven, eller för att få en glimt av havet.
Jag skulle kunna ha anvisningar för de allra flesta järnvägsåkare på vilken sida de lämpligen bör sitta.
Ska du resa till Östersund till exempel, som Bertil Bengtsson gör då och då för att jobba på tåget och sträcka på benen en stund i Jämtland innan han åker hem igen, så tänk på det här.
Du vet, om du har åkt upp till genom Hälsingland så att sitta på höger sida och titta på Ljusnan är ju en upplevelse. På vänster sida så ser man bara åsar och stupar ner. Medan däremot nu kommer man till Jämtland så har man de vackra sjöarna på vänster sida och har man tur när man närmar sig Östersund så kan man se Oviksfjällen. Ibland så går tågen så jag kan åka till Åre och vända och då ser man ju ordentligt med fjäll.
Den här dagen blir det inga fjäll, men ändå lite andra vyer än hemma i Uppsala.
Jag har en känsla av att jag har missat tåget på Ljusdal för vi är så sena. Hinner jag det så stiger jag på, då åker jag också.
Ljusdalståget väntar, men Bertil Bengtsson får hålla bra tempo med gåstavarna längs perrongen för att hinna ombord till nästa arbetspass.
När ska du gå i pension och sluta jobba då?
Jag får väl se. Ja, det är klart jag blir dummare och dummare med åren, men fortfarande så klarar jag av en del av de juridiska frågorna. Så när jag märker att det blir för jobbigt så hoppar jag av.
Och där försvinner juridikprofessorn Bertil Bengtsson, 98, in i Ljusdalståget för att fortsätta sitt arbete om försäkringsrätt. Jag som träffade honom i Vetenskapsradion heter Camilla Widebeck. Producent Lars Broström.
Och jag kan tillägga att det här var en repris från 27 mars. Mer från Vetenskapsredaktionen i Uppsala kan vi höra imorgon samma tid. Och då ska Vetenskapsradion berätta om hur modern forskningsteknik lär oss mer om människorna på regalskeppet Vasa. Så tid för tankar för dagen med David Turfjell. Han är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap.
För över 30 år sedan hade jag en kurskamrat som berättade att hon varit på en föreläsning där en kvinna med multipla neuropsykiatriska diagnoser berättat vad som gjort att hon har klarat sig i livet. Jag minns inte vad kvinnan hette eller detaljerna kring vad det var i för sammanhang hon föreläst. Men det jag fick höra att hon sagt brände sig fast i mitt unga hjärta och har sedan dess funnits med i mitt liv som en sorts motto. En livsprincip om hur jag vill vara i mötet med andra människor. Kvinnan hade berättat att hon växte upp på en bondgård med en pappa som var lantbrukare. De hade haft en massa olika djur på gården. Hästar, tjurar, hundar, katter, getter, ankor och höns. Och varje dag hade pappan tagit hand om alla dessa. Han hade fyllt på vatten till hästarna, slängt in hö till tjurarna, mockat alla spiltor, gett ankorna sin mat, katterna sin och hundarna sin. Alla djur hade sina egna specifika behov och personligheter som han fick anpassa sig efter. Man var tvungen att stänga grinden till getternas hage. Annars sprang de iväg. Man var tvungen att ge hästarna hö på två olika ställen. Annars fick inte de som hade låg rang någon mat. Katterna måste ha vatten i ett hörn av rummet och mat i ett annat. Annars mådde de inte bra. Det var ingen idé att klaga över att det var så här. Djur är olika och det är bara att gilla läget. Det som räddade mig i mitt liv, hade den där kvinnan berättat, var att min pappa behandlade mig som ytterligare ett djur. Det kan kanske låta lite hemskt, men det är precis tvärtom. Han försökte inte ändra på henne. Han förstod att hon var som hon var och att det bara var att gilla läget. Ankorna behöver ha en liten damm att simma i, tjurarna behöver en rasthage att springa fritt i. Hennes bröder behöver få slåss med pinnar i skogen, annars blir de oregeliga. Och hon, hans dotter, behöver en lapp i duschen där det står exakt i vilken ordning de olika momenten ska göras. Annars blir hon kvar där alldeles för länge. Hon behöver att man går in med något sött till henne på morgonen. Annars kommer hon inte upp ur sängen. Det var så det var. Och det var bara att gilla läget. Det är lätt att hamna i en situation där man vill förändra dem som man älskar. där man försöker få de som står en närmast att bli lite mer som en själv. Som om alla människor vore av samma sort. Men vi är inte likadana. Vi är som figurerna i en fabel. En brokig skara där var och en, även de som vid en första anblick kan verka okomplicerade, har sina egenheter och särskilda behov. Det är klart att man kan lära känna sig själv och hitta strategier för att bli bättre inom många områden. Men vissa saker tycker jag verkar vara som de är, hur mycket vi än jobbar på att förändra dem. Och när det gäller dem kanske det bästa är att göra som den där pappan på bondgården. Att inte vänta på eller förvänta sig en förändring, utan att krasst och utan åthävor gilla läget och försöka tycka om det som är, precis just så som det är. Och vem vet, kanske visar det sig att det är just genom att man inte jagar en förändring som förändringen en dag blir möjlig.
Och där slutar Tankar för dagen med David Turfjell. Så dags för Klartext.
Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Aktivisten Greta Thunberg är tillbaka i Sverige igen. Hon och andra aktivister var på väg till Gaza med mat och medicin. Men båten stoppades. Greta och de andra tvingades åka till Israel. Vår reporter berättar mer.
Den 1 juni gick Greta och 11 andra personer på båten Medlin. Båten skulle åka till Gaza med mat och mediciner. Kriget mellan Israel och Hamas har gjort det svårt för de som bor i Gaza att få tag på mat och mediciner. Men båten stoppades av Israels militär. Soldater gick ombord på båten natten till i måndags. Israel säger att aktivisterna inte hade rätt att ta sig in i landet. Men båten stoppades när den var på hav som inte tillhör något land. Och det var fel av Israels militär att stoppa båten där. Det säger experten Saed Mahmoudi vid Stockholms universitet.
Israels agerande i det här fallet är problematisk ur folkrättsligt perspektiv.
Efter en natt i Israel så skickades Greta Thunberg hem med flygplan till Sverige. Och till journalister säger hon att hon och de andra på fartyget vill åka till Gaza för att uppmärksamma vad som händer inne i Gaza. Att människor svälter och dör där. För att hjälp inte kan komma in i landet på ett säkert sätt.
Det viktiga här är att det pågår ett folkmord. Och att världen inte agerar. Att vi är medskyldiga genom att inte agera, genom att inte säga emot, genom att inte kräva att våra regeringar och institutioner och andra ansvariga inte tar sitt ansvar.
Israel har tidigare sagt att det inte pågår ett folkmord. De säger att de gör allt för att skydda vanliga människor. Att de krigar mot terrorgruppen Hamas.
Ekot intervjuade och Klartextreporter, det var Jenny Tiblin. Filip Sandberg bor i Umeå. I måndags kväll kom en björn in i hans trädgård.
Då står han ju bara, alltså en meter ifrån. Så vi mötte ju blick kanske 3 sekunder. Och då började jag ju ställa mig upp. Och jag står ju som att, är det ett skämt eller? Så tänkte jag, men vad gör jag nu då? Och då kom jag ihåg att jag sa det, bara, men vad fan, det står en björn här.
Då fick Filips fru också syn på björnen.
Vad i helvete!
Ring
polisen. Men gör det du, för Guds skull!
Björnen hör dem prata och springer iväg. Men Filip går ändå in och stänger alla dörrar. Då kommer björnen springandes tillbaka in i trädgården på gräsmattan.
Man såg att han sökte med blicken var han skulle ta vägen.
Blev du rädd?
Nej, utan jag var som mer bara chockad.
Familjen ringer polisen. Samtidigt tycker Filip att det är så konstigt att det var hemma i trädgården som han skulle få möta sin första björn.
Så extremt många timmar jag har ute i skogen. Även varit med på björnjakt och jag har till och med försökt leta för att få se dem. Men mitt i stan, då lyckas jag.
Intervjuerna gjorde P4 Västerbotten och Klartextreporter, det var Malin Haag. Idag så presenterades alla som ska sommarprata i P1 i sommar. Skådespelerskan Ida Johansson är en av dem. Och så här lät det på mötet för journalister tidigare idag.
Hej Ida Johansson.
Hej.
Jag tänkte jag skulle få ge dig den här kransen för att du är en av vårt sommarvärdar.
Ja.
Och det är vi så glada för.
Mm.
Vad fint. Du är den första sommarvärden som har Downs syndrom. Och du tillhör ju Glada Hudik-teatern.
Jajamän.
Och jag såg dig i en dokumentärfilm som hette Det kunde varit vi. Och där uttryckte du dig i dans.
Ja.
Varför vill du dansa och uttrycka dig?
Det får mig att slå mig fri. Det kan slå gnistor genom mig. Det strålar i mig liksom att det här är jag. Det är den jag verkligen är. Och ingen kan ta bort det från mig, för jag lever min egen dröm.
Och den 30 juni, då sänds Idas program i P1. Programmet kommer också förstås finnas i vår app Sveriges Radio Play. Andra som också kommer sommarprata är till exempel Petra Mede, Linnea Wikblad, Eva Röse, Thomas Stenström och Peter Haber. Det var allt för kvällens klartext ikväll med Elias Andersson.
Här är Ekot. Polisen har avskaffat väskförbudet vid ett större evenemang efter att säkerhetspolisen Säpo sänkt terrorhotnivån i Sverige. Men det betyder inte att man kan ta med sig väskan till alla evenemang, det säger Johan Olsson som är chef för polisens nationella operativa avdelning, NOA.
För att även om man nu får ha väskor framöver så är det ju då så att väskorna i vissa sammanhang, vissa arrangemang måste kontrolleras och det finns andra villkor och man måste ha en hantering av väskorna så som det alltid har varit.
Väskförbudet infördes november 2023 efter att Säpo höjt terrorhotnivån i Sverige till en 4 på en 5-gradig skala. Syftet med väskförbudet var att trygga ordningen och säkerheten för besökare vid större evenemang. Men nu har det så kallade generella väskförbudet avskaffats. Det betyder att varje arrangör som fått beslut om nej till väskor nu måste söka om tillstånd på nytt och få det prövat.
Kan man alltså få ett nej till att ha ett evenemang med väskor?
I teorin så kan ju polisen, man tittar på det enskilt, man kan neka tillstånd överhuvudtaget, man kan hitta på olika typer eller hitta på beslut av olika. Så att det är ju väldigt svårt att säga att aldrig kan hända.
Som arrangör måste man alltså kunna visa att man kan ta hand om och kontrollera väskorna. Det är också arrangören som nu framöver kan välja att ha ett väskförbud.
Det är arrangören som är ansvarig för säkerheten. Så man kan inte på grund av det här dra slutsatsen att alla evenemang är det möjligt att ta med en väska.
Johan Olsson, NOA-reporter Helena Gailani. Den svenske IS-terroristen Osama Krayem använde sin rätt att vägra svara på frågor när han förhördes i Stockholms tingsrätt idag. Istället spelade åklagaren upp valda delar av tidigare bandade och filmade förhör. Brodern till den mördade jordanske piloten som rättegången gäller sa att familjen önskar att hans kvarlevor ska begravas på ett värdigt sätt. Den internationella antidopningsorganisationen WADA kräver nu att USA stoppar det planerade så kallade dopnings-OS som ska hållas i Las Vegas nästa år och där dopning är tillåten. Arrangörerna har utlovat stora prispenningar och en bonus på motsvarande omkring 9,5 miljoner kronor för världsrekord. Och deltagarna uppmanas att dopa sig under medicinskt överinseende. Donald Trump junior, alltså äldste sonen till USAs president, ingår i en av de affärsgrupper som ger finansiellt stöd till det här dopnings-OS. Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om skyddsjakt på en varg i kommunerna Götene, Skövde och Skara. Nyligen dödades en kviga av varg i området och länsstyrelsen bedömer att risken är stor för fler angrepp. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
P1, Sveriges Radio. Och en längre nyhetssändning från Ekot hör vi klockan 10. 12 minuter över 10 börjar sen kvällsupplagan av Studio 1. Nu är klockan...
klockan 9:03, onsdag kväll. Och strax här i P1 ska vi än en gång sända förmiddag med Nicke Nordmark. En repris från 21 mars. Då var samtalsämnet, ska man och kan man göra slut med en kompis?
Hur ser ett kärnvapenparaply ut, Moa Kärnstrand?
Ja, är det ett amerikanskt så är det ju ett väldigt stort paraply. Men frågan är vad det har för kvalitet egentligen.
Peking rapporteras ju öka på sin kärnvapenarsenal, Hanna Salberg.
Ja, det är sån fart i vapensmedierna i Kina nu att det oroar militärhögkvarteret Pentagon i USA.
Lyssna på radiokorrespondenterna Kina när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Jag ska börja med att måla upp en scen i en film. Det handlar om den irländska filmen The Banshees of Inisherin. Och där vill plötsligt den medelålders musikern Colm inte längre vara vän med bonden Porrick. Och han säger det rakt ut och utan pardon till honom.
I just don't like you no more.
You do like me.
I don't.
You liked me yesterday.
Oh, did I, yeah.
Och genom den här filmen så försöker Porrick förstå varför hans vän inte vill vara med honom längre. Men det hela eskalerar till en tragisk konflikt istället. Så hur gör man slut med en vän på ett bra sätt? Och när är det läge att göra det egentligen? I dagens program gästas vi av psykologen Björn Hedensjö och journalisten Ida Söderberg. Det här är Förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark. Ja, välkomna Björn och Ida.
Tack.
Tack, tack.
Vad säger du Björn om Colms väldigt raka sätt att säga till sin vän att han inte gillar honom längre?
Lite blandad kompott. Det är bra att vara rak, tycker jag. Mm. Och det är också bra att, så att säga, utgå från sin subjektiva upplevelse, alltså att han berättar det han känner så. Sen så kan man önska att han skulle ha varit lite mer specifik. Om man sitter där i mottagaren så vill man kanske gärna höra vad exakt är det som gör att du inte tycker om mig längre, för då får man ju chansen att rätta till det kanske.
Ja, vi ska gå in mer på det här med dig snart, men jag vill bara höra vad du tänker, Ida, det här raka sättet att bara säga det rakt ut sådär.
Nej, jag får lite panik. Jag tycker att det är fruktansvärt. Skulle vara hemskt att uppleva
jag tänker
det
faktiskt,
där i det verkliga livet.
Ja, men jag tänker lite lika som du. Jag vet inte hur man skulle ha reagerat. Men vad tror du? Hur hade du reagerat då? Liksom, vad hade du sagt om någon sa sådär till dig?
Nej, jag hade väl börjat gråta. Men jag hade ju också gått till attack tillbaka. Jag hade nog inte kunnat ta det där.
Nej, nej. Björn, hur hade du reagerat tror du?
Jag hade nog blivit lite ledsen förstås, men jag tror att jag hade frågat. Kan du specificera?
Hade du kunnat gå in i det psykologmodet där?
Vad är det som inte funkar?
Mm. Ja, hade du klarat av att gå in i det liksom professionella modet i det läget?
Ja, jag tror att jag hade liksom haft frågor, absolut, det hade jag haft.
Okej. Ja, men Björn, du är psykolog och du har bland annat skrivit boken Omtyckta människor och du har den här podden Dumma människor. Om jag bara får börja med att fråga dig, alltså, vad betyder just vänskapsrelationer för oss människor?
Det betyder extremt mycket. Om man tittar på såna här studier över vad som ger folk mening i livet, så brukar det vara en av de saker som kommer allra högst, det här med vänskap. Så att för de allra flesta så är det något väldigt viktigt. Det är ju ofta ganska, idag ska vi prata om när det tar slut, men det är ofta ganska stabila relationer som man kan ha. Liksom, romantiska partners kan komma och gå och sådär, men att man ofta har, vänskaper är ofta lite mer stabila och så.
Och vad fyller det för liksom funktion i livet då, vänskap?
Allt möjligt. Det kan vara allt från socialt skyddsnät, någon slags liksom försäkringskassan eller på att säga, till någon man bara har väldigt kul med. Det kan vara någon som man tycker om att göra liksom specifika aktiviteter med och sådär. att man har någon att vända sig till i liksom tider av kris och sådär. Tröst. Verkligen allt möjligt. Vänskaper kan ju se ganska olika ut.
Absolut. Mm. Jag tänker också det här att ha roligt med måste ju vara en viktig grej. Med, ja.
Verkligen, verkligen. Ja.
Och om vi går in på det här med att liksom göra slut med en kompis. Upplever du att det är något som många funderar över?
Ja, det är något man stöter på då och då. Alltså det är väl ganska ofta som jag i terapirummet får prata med klienten om vänskapsrelationer som är skaviga, och sen så någon gång då och då så kan det ju vara någon som har blivit dumpad av en vän eller som funderar på att göra det själv. Men även i mitt privata liv så händer det att jag stöter på den typen av frågeställningar.
Men om jag bara så här rakt på sak frågar, är det ens rimligt att göra slut med en kompis?
Ja, det tycker jag att det kan vara.
Okay.
Alltså, ibland tänker jag att vi skulle vara allihopa vara lite hjälpta av att tänka på vänskapsrelationer som, precis som man kan ha romantiska relationer, liksom, bara en del av livet, och sen så liksom, utvecklas man som person, eller man kanske går lite olika håll och så träffar man någon annan och sådär. Och det kan vara helt okej. Okay. Alltså, det behöver inte göra att den här tiden som man har haft tillsammans med den andra är bortkastad, utan man kanske kan vara tacksam för det ändå. Alltså jag tänker, om man ser tillbaka på sitt liv så har man ju haft, alltså man gick i låg- och mellanstadiet, så högstadiet, gymnasiet, och man kanske hade lite olika gäng då, och det är helt i sin ordning. Och sen så fick man universitetskompisar och jobbarkompisar